Välkommen till Familjebalanspodden. Och här pratar vi NPF och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Anneli Karlsson och vi samtalar om tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Och vad är skillnaden då mellan kognition och kommunikation? Vad är implementering och vad är samverkan när det handlar om människor som har intellektuell funktionsnedsättning? Men det gäller ju så många gånger även barn och vuxna som har det lite svårt, men jag kanske inte har en IF-diagnos, alltså intellektuell funktionsnedsättning, utan jag kanske bara har det tufft, och då kan jag tänka på ungefär samma sätt. Och vi pratar om så mycket mer än vad de här sakerna som jag nämnde nu. Och besök gärna Annelis webbshop. Den heter butik.funkkonsulten.se. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden, och jag vill att anhöriga som har någon familjemedlem med tvång, att de ska få ett hållbart familjeliv, vilket man ofta inte har när man har tvång i familjen. Och min bok Tvång, en guide för dig som anhörig, den finns att beställa på familjebalans.se, och det hittar du i menyn på hemsidan under OCD-hjälpen. Nu skriver jag på en ny bok. Den handlar också om anhörigskap och tvång. Och det finns ju hopp. Även om min närstående har tvång så finns det hopp. Och det är det man ska läsa om i den här boken. Jag vill visa att man kan bli fri från tvång via de personer som jag har intervjuat. Och vill du läsa om den så lämnar du din mailadress på familjebalans.se, så kommer du att få inspiration och information från mig. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Anneli och välkommen till Familjebalanspodden.
Tack så mycket. Kul att få vara med här igen.
Ja, det är tredje gången.
Ja.
Du har ju liksom alltid något bra att berätta. Det är därför du kommer med hela tiden.
Ja, roligt att du tycker det.
Jo, men det är absolut sant. Jag minns ju inte nu, det är ju säkert något år sedan. Eller något.
Ja, det är nog ett par år sedan faktiskt, ja.
Och vi har till och med första gången vi poddade, då satt vi till och med i samma rum.
Ja, precis. Och det där är ju lite ovanligt nu för tiden när man bor på avstånd. Men då var det ju så passande att jag skulle utbilda för, jag tror det var en utbildning för personliga assistenter som jag hade i din hemstad, så kunde vi träffas.
Ja, och det är ju sällan jag är på samma ställe som de jag poddar med. Utan det är ju nästan alltid på nätet. Men det var kul att få träffas. Ja. För de flesta jag poddar med har jag ju aldrig träffat, utan bara hört rösten på.
Ja.
Men jag får ändå ta del av alla era bra hjärnor med mycket klokskap och kunskap.
Ja.
Men innan vi kommer liksom in i avsnittet så vill jag att du berättar lite kort om vem du är, Anneli.
Ja, Anneli Karlsson heter jag, och när jag inte är ute och far och hälsar på dig så är jag hemma, som är i Göteborgstrakten. Där jag bor och har gjort länge. Från början är jag värmlänning faktiskt. Mm. Yrkesmässigt är ju kanske lite mer intressant. Jag är utbildad lärare och specialpedagog och rektor. Och har jobbat egentligen hela mitt yrkesverksamma liv med att försöka göra det bättre för personer med stödbehov på olika sätt och på olika nivåer. Jag har jobbat mycket inom skolan och inom den anpassade skolan. Jag har jobbat på högskolan, på Chalmers tekniska högskola. Och nu sedan 2017 så jobbar jag i mitt företag Funkkonsulten. Och där jobbar jag med att hålla i utbildningar, åka runt och föreläsa, handleda och ge olika typer av stöd. Mm. Jag har några verksamheter som jag är i regelbundet, till exempel några förskolor som jag har följt genom åren. Mm. Och det är också en rolig bit såklart. Men jag jobbar ju liksom i verksamheter med allt från små barn till vuxna. Och ja, det är kul tycker jag, för jag tar med mig mycket från olika situationer, olika typer av verksamheter. Personer med mer stödbehov, personer med mindre stödbehov, olika typer av vad man behöver. Och så kan man använda sig av den erfarenheten på olika sätt. Det tycker jag är jättekul, det här att få göra olika grejer.
Ja, men precis. Annars kan det ju bli lite långtråkigt om man ska göra precis samma sak. Men jag tänker, det måste ju kännas rätt häftigt då om du har följt den här förskolan till exempel och sett hur de har implementerat, använt saker som du har föreslagit och ser hur det blir bättre och bättre för de barn som finns där.
Ja, det är jätteroligt. Och också när man gör insatser som är liksom riktade mer specifikt runt något barn som man kan se tidigt att här behöver vi göra lite, och så kan man vara med och se hur det går därifrån. Ja, saker som man kan se redan på inskolningen ibland, att här behöver vi skruva lite på omgivningen och hitta lösningar. Och sen är man liksom med ända till överlämningen till förskoleklass och skicka med dit också vad man har hittat under förskoletiden, vilka verktyg som funkar och ja, barnets styrkor och framgångsfaktorer. Det är häftigt alltså, det måste jag säga. Det är jättefint, ett jättefint uppdrag att ha.
Och så himla viktigt, tänker jag. För att det är inte alla verksamheter där det finns barn som har det tänket att man tar in handledning och får hjälp för att förstå och göra det bästa.
Ja, men det är roligt, för det är också så roligt att följa pedagogerna och hur de utvecklas. Och att jag får utmanas i mitt tänk hela tiden. Och sen framförallt också liksom det här att följa barnet, för att insatser som görs också liksom, tycker jag, ska ha till syfte att i många fall leda till att barnet kan hitta egna strategier och liksom att man blir medveten om att ja, men nu gör den vuxna så här, att det är något jag behöver, och så tar man med sig det och kan använda det sen. Det tycker jag är så häftigt när man kan se de här kvittorna.
Verkligen, det förstår jag. Det måste vara jättehäftigt. Och det här samtalet så ska ju utgå ifrån den här boken som du är medförfattare i.
Ja.
Du står överst bland författarna.
Ja, det kallas väl att jag är huvudförfattare. Men vi har jobbat hårt tillsammans. Det är en bok som jag har skrivit tillsammans med Jenny Linde, Helena Molte-Lovén och David Edfeldt. Och det är en bok som är utgiven av förlaget Natur och kultur och som heter Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS för unga med intellektuell funktionsnedsättning.
Och jag tänker att den här boken, den kan man använda även om det inte handlar om intellektuell funktionsnedsättning.
Ja, jag tänker, du har ju läst den och kan se det ur det perspektivet. Och jag tror ju att absolut också att det går. Jag kan ju se en del saker som vi liksom ger som förslag, metoder som vi introducerar, att det är saker som jag har varit med om att man använt i andra verksamheter också.
Ja, för jag tänker att jag har ju en kompis som har ett barn som har 74 i IQ. Som har grav språkstörning och inte får gå i särskolan. Och då tänker jag att
nu ska jag börja med att rätta dig här.
Ja, gör det.
För att vi har det nya begreppet anpassad skola nu. Särskolebegreppet är borta. Jag tänker att det är väl också en bra sak som att vi säger så här. Så att lyssnare också får höra det. För alla har inte riktigt uppfattat det än. Men dit har vi kommit nu. Och det är också roligt. För det namnförslaget kom utav ungdomar som ville ha bort särskolebegreppet.
Ja, men gud vad bra. Det är ju jättebra. Och tack för att du rättar mig på en gång så jag inte sitter och säger fel flera gånger. Det är jättebra. För det är ju så. Det ska ju vara rätt. Att vi använder de begrepp som är rätt. Det är absolut.
Och de förändras över tid.
Så ja, men det är ju så. Det är ju så.
Men du, nu ska vi tillbaka till där jag avbröt dig för att berätta om ett barn.
Ja, en liten kille, eller liten, han är väl 13 nu. Och han får ju inte gå då i den anpassade skolan som tidigare hette särskolan. Men idag anpassad skola. Det är tvärnit. Och han har en språkstörning som gör att det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt för honom. Han är ju många, många år under sin kalenderålder liksom. Och där tänker jag, kan man ju ändå använda den här boken. När han, i den klassen och i det sammanhanget som han finns. Då kan man ju ändå använda den här för att göra det så bra som möjligt för honom.
Ja, men precis. Och det är ju så att den här boken har ju mycket runt det här med kommunikation. Mm. Och sådana arbetssätt som är jättebra för... Ja, för barn, unga och vuxna med språkstörning och andra språkliga sårbarheter. Så att det är ju superbra sätt att kunna använda den.
Mm. Vi ska reda ut begreppen om kommunikation och kognition. Kan du beskriva det där så jag förstår?
Ja, alltså om man tänker att att kognition, det handlar liksom om att vi behöver få till en struktur för en person.
Mm.
Att vi behöver veta vilken ordning saker händer. Då ger vi stöd för det kognitiva. Som när vi sätter upp ett schema till exempel. Det är saker som man har en given ordning på. Så. Och det är också mycket om när vi ska ge information. Om jag ska skriva till dig en inbjudan, om jag skulle bjuda in dig på fest till exempel, då skulle jag ju kunna skriva en lång text helt utan bilder.
Okay.
Som skulle bli lite tråkig, tror jag. Du kanske inte skulle bli jättesugen på att gå på den där festen. Men skulle jag sen istället då i kanten sätta lite stöd där så att jag ser liksom att det finns en symbol för en kalender, vilken dag det ska vara, och en klocka för vilken tid det ska vara, och men kanske lite bilder för vad som ska hända och sådär, då ger jag ett kognitivt stöd.
Okej.
Okay. Mm.
Okej. Okay. Och det är alltså kognition...
det är liksom en information det här också, att det är ju en envägssak kan man tänka. Oh. Där.
Ja,
och det handlar mest om liksom hur vi gör när vi visar på aktiviteter. Det kan också vara instruktioner och informationer.
Mm. Men det blir som en envägskommunikation så att säga. Det handlar ju om kommunikation det också, men det är bara en väg.
Och ja, precis. För ganska ofta så tror vi också att vi håller på med kommunikation när vi inte gör det. För att det är en information. Så det är också en spännande skillnad tycker jag.
Precis. Och just det här när man jobbar med människor så behöver ju vi veta vad gör jag och varför gör jag det?
Och, ja, precis.
Och hur ska det här uppfattas? Det är ju jätteviktigt om man har människor kring sig som kanske inte tänker på samma sätt som jag.
Ja, precis. För att jag tänker där har vi har kognitionen där vi liksom ger stöd för att man ska kunna ta till sig en information, man ska kunna förstå en instruktion, man ska kunna veta vad som ska hända och vad man behöver och sådär. Men sen i kommunikationen, när vi ger stöd där, då är liksom syftet att vi ska öka möjligheten till kommunikation, och då handlar det definitivt om liksom åt båda hållen, att man ska uppfatta vad någon kommunicerar till en och att man ska kunna kommunicera tillbaka, ställa frågor, ifrågasätta, komma med förslag själv.
Mm.
Och där har vi på ett annat sätt ord från alla ordklasser. Vi kan ju tänka att när vi ger kognitivt stöd, då är det liksom mycket saker vi jobbar med.
Mm.
Så. Men vi, i kommunikation och när vi använder kommunikationsstöd, är då vi använder också det här som vi kallar för AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.
Mm.
Och då är det ju massa olika saker som vi kan använda för att förstärka så att det blir en kommunikation åt båda hållen. Där man får möjlighet att dels vara delaktig i den kommunikation som just nu sker och dels möjlighet att utveckla sin kommunikation för en ännu högre delaktighet på sikt.
Mm. Och kanske alltså locka till att våga, ja men som du sa, ställa frågor, att kanske ifrågasätta till och med, att liksom undra och fundera och ge nya tankar.
Ja, alltså när man har jobbat med personer, barn eller vuxna som har en begränsad kommunikation och man plötsligt har någon som börjar ifrågasätta eller säga ifrån, det är bland det bästa som kan hända.
Jag förstår det. Jag förstår det. För då har man ju kommit ett bra steg på väg liksom.
Mm.
Härligt.
Precis. Och då gäller det ju också såklart att man då som den som ska ge stöd, vilket man är personal eller en vuxen hemma eller sådär, att man är också då med och är responsiv och fångar upp de här olika signalerna på kommunikation och förstärker det som den här personen försöker uttrycka och ja, är väldigt, väldigt aktiv.
Mm. Och jag tänker att trafikmärkena eller ja, vad heter det? Mm. Vägskyltar. Det är ju kognitivt stöd för oss allihopa.
Ja, absolut. Det är ju ett stöd för att liksom förstå ordningen, för att upprätthålla en struktur. Och då använder man ju bilder och symboler mycket. Och det är så smart för att det går ju så superfort in i hjärnan. Ett helt annat sätt än en text.
Mm, absolut, vi skulle aldrig hinna läsa alla skyltar om det stod oj, här kommer det nog fåglar på vägen snart, kanske. Alltså vi skulle ju inte hinna. Så att, och jag tänker ibland så pratas det liksom lite så där nedsättande. Nej men alltså bildstöd, det behöver vi inte. Men alltså vi använder ju det allihop. Alltså, jag tycker bildstöd är en jättenaturlig del som vi faktiskt behöver. Och lika färgkoordinerat och allt sånt där.
Mm.
För det pratar, nu måste jag berätta en sak som min Marcus och jag pratade om igår kväll. Och han spelar mycket på datorn. Mm. Och då så berättade han att hade inte jag färgkoordinerat i chatten skulle jag aldrig hinna se vem det var som pratade. Alltså de skriver ju till varann.
Ja.
Och då är det ju liksom gildet, då är det en färg, då är det en, jag kommer ju inte ihåg allt han sa för någonting. Men jag tänkte det är ju hur smart som helst och det har alla de här spelföretagen, det klickade direkt för dem. Vi måste ha så här för annars så hinner man inte. Man hinner inte läsa vem är det som skriver nu liksom. Men är det färg så bara smack så vet jag ju.
Alltså det där är ju så smart.
Ja, det är hur smart som helst. Alltså jag hade ingen aning. Det var för att vi satt och pratade om det här med trafikmärken. Om färgkodat och allt det här. Jag tänkte, ja herrejösses. Alltså vi har så mycket sånt som vi inte ens vet, som vi inte ens tänker på.
Precis, men jag tycker det hände ju någonting där ändå med den där pandemin som var ganska tråkig på många sätt. Men det blev ju en utveckling för det här med det här med hur vi använde visuellt stöd. Med att vi satte upp märken i golvet med hur långt ifrån varandra vi skulle stå och sånt. Och vi förstod att vi alla nog behövde ha en ganska tydlig instruktion för hur man tvättar händerna. Ja. Och jag gjorde i alla fall på ett annat sätt innan pandemin, tänker jag.
Exakt.
Och att det hjälper så mycket. Och att det såklart också hjälper de som är svagare i det svenska språket. Ja. Så att det underlättar på så väldigt många sätt. Och jag tycker också att jag har... Ja, det är så spännande där som du säger med det liksom lite motståndet och att man tänker att det bara är för barn eller för de som inte kan läsa och så. Men ibland så kan jag uppleva att jag kan möta verksamheter som jobbar med ganska unga personer som tänker så. Men och sen ibland så kommer jag till verksamheter där alla kan läsa och kanske på en hög akademisk nivå, men där man hela tiden använder symboler eller bilder eller färgkoordinationer för att man har fattat liksom så. Så det är olika, men det är skönt att ändå känna att det det går nog lite framåt.
Det gör det, absolut. Mm. Ibland tycker jag att det går väldigt sakta. Men dock, det viktigaste är väl att vi faktiskt går framåt. Vi får inte stanna. Vi får gå sakta, men inte stoppa liksom, utan vi måste knata på framåt nu, för att det finns så oerhört mycket kunskap och den ska användas, tycker jag.
Mm.
Absolut. Absolut. Men vi ska gå ett litet steg till.
Mm.
Det här med, nu har vi ju pratat om bildstöd och lite skillnaden på kommunikation och kognition. Mm. Och sen har jag en, jag tror jag har lagt den här om en Colin som går i år 3.
Mm.
Colin går i årskurs 3 och hans lärare är oroliga. I matte och svenska hänger han inte med alls. I matten har han fått en bok för årskurs 1. Men även den är för svår. Samtidigt är han en social och glad kille som alla vuxna tycker är trevlig och artig, och kompisarna gillar Colin. För han är omtänksam, kan leka med alla. Och alltid kollar han hur det har gått, om någon trillat och slagit sig. Och skolpsykologen tyckte nyligen att återlämning som visar att Colin har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Föräldrarna har därefter bestämt att han till hösten ska börja i den anpassade skolan. Mm. Och det låter som att det är så viktigt för många barn att verkligen få den här tydliggörande pedagogiken då med bildstöd. Och den här väldigt tydliga att veta också, vart är jag på väg? Vad ska vi göra nu och allt det här? Och det är ju hela det den här boken handlar om liksom. Att det ska bli greppbart för de barn som finns som behöver det här.
Ja, precis. Vi brukar ju prata om, när vi pratar om den tydliggörande pedagogiken, mycket det här. Att det ska vara hanterbart, begripligt och meningsfullt.
Mm.
Och ja, det är där vi försöker få till.
Mm. Och jag tänker att många barn kanske också blir hemma, alltså det vi kallar hemmasittare, med en problematisk skolfrånvaro, för att man hänger inte med.
Mm.
Och till slut så orkar jag inte, för jag brinner upp liksom inifrån, för det är för svårt för mig. Och det är så mycket jag ska ta reda på själv, hålla ordning på, och kanske inte färgkodat och svårt så, och då blir det för jobbigt och då orkar jag inte till slut.
Ja, precis, för jag tänker att det är också så att en del barn har väldigt mycket behov av att kunna liksom ha en förutsägbarhet och få veta innan vad som ska hända. Mm. De klarar inte annars.
Nej, men precis.
Och det är ju himla synd om en hel skoltillvaro faller på det.
Ja, det är fruktansvärt. Det är verkligen fruktansvärt. Det är förspillan av människor, tycker jag. Det är gräsligt. Och vi vet ju att tidiga insatser är jätteviktiga, och att vi förstår vad det är de olika eleverna behöver.
Ja.
Att det är liksom kollat. Vad är problemet om man ser att någon inte hänger med?
Mm.
Men här också på samma uppslag så är ju det här begreppet funktionsvariation som jag är ganska mycket emot. Jag tycker inte om det begreppet. Jag vet inte, jag tror att vi tycker ungefär lika, du och jag där. För jag tänker att funktionsvariation, om man kallar saker det, då känns det inte som det finns ett lidande. Och det gör det ju om det är en funktionsnedsättning och en diagnos. Det ska ju innebära att det är ett stort problem och ett lidande, och jag klarar inte det jag normalt ska klara i min ålder.
Mm.
Och då blir det konstigt att kalla det för funktionsvariation. Alltså jag förstår ju det här att man vill sudda ut och liksom, det ska inte vara så stigmatiserande och sådär. Men jag tycker att det blir fel.
Ja, jag tycker också att det blir fel. Och det jag brukar säga är att om en person som har en funktionsnedsättning väljer att själv kalla det för en funktionsvariation, då tycker jag det är fine, det får den personen bestämma själv. Men ingen annan ska komma och säga det, för att det blir som du säger det här att man, ja, det blir liksom som att, ja men, lite olika funktionsnedsättningar till höger och vänster, det har väl vem som helst, det har alla, alltså, och så är det inte, för att få en diagnos så krävs det att det är saker som gör hinder i vardagen. Mm. Att det blir extra svårt och att det tar mycket energi. Ja, annars så får man ju inte diagnosen.
Nej, men som du skriver här också så här tycker jag är så himla bra, förstår du. Man säger ju inte funktionsvariation om hörsel, synnedsättningar, astma eller allergi. Det är ju ingen funktionsvariation. Nej. Och det blir ju lite samma sak liksom.
Ja, precis.
Jag hörde en annan väldigt märklig sak här alldeles. Jag varit uppmärksammad på ett sommarprat. Där den personen säger att hennes man har högfungerande OCD. Och jag får ju, jag tror jag fick horn och svans och lite allt möjligt. För jag blir fullständigt vansinnig när jag hör sådana uttryck. För OCD är en väldigt handikappande diagnos. Mycket funktionsnedsättande. Alltså det är en psykisk sjukdom. Alltså psykiatrisk tillstånd heter det nu. Och då kan man liksom inte försöka säga att det är en funktionsvariation och högfungerande. Jo, men han städade så bra och det var ju en tillgång. Men jag känner bara, nej men alltså, säg inte så i P1. För det är helt fel. Alltså jag får jätteproblem. För jag tycker det är att då negligerar jag alla människor som har så mycket tvång så de inte kommer ut genom dörren. Och ofta så handlar det inte om att hålla ordning. Det har vissa människor också som har tvång. Men det är absolut inte det vanligaste.
Nej, och det tvånget behöver inte heller vara lätt att ha. Det blir väldigt, det är väldigt synd faktiskt när personer som många lyssnar på uttalar sig på ett sånt sätt. För att det hjälper till att liksom, ja, det förstärker en del fördomar och sådär.
Så det blir fel, för det är helt fel. Man kan inte säga, man kan ha högfungerande autism, men det är nog helt annat. Det blir ju något helt annat. Då har jag ju liksom funktioner som är goda och höga, alltså nivå 1, autism nivå 1. Men jag kan inte ha högfungerande eller OCD, alltså tvångssyndrom. Det går liksom inte. Så att tillsammans med en annan nu så skriver vi på att göra ett slags debattinlägg om just det här med hur det raljeras och hur myterna liksom frodas av att det sägs fel.
Mm.
Sådär. Men vi ska fortsätta nu runt boken och implementering. Vikten av det. Berätta, hur tänker du då?
Ja, men när man ska börja med nya arbetssätt så är det en lång process. Alltså, jag tänker att jag jobbar mycket med tydliggörande pedagogik. Jag jobbar också mycket med lågaffektivt bemötande till exempel. Mm. Och det är tyvärr så ofta som en verksamhet säger att de gör någonting, men de har inte riktigt kommit dit. Eller så säger de att de gör det för att de faktiskt var där för några år sedan, men sen har de tappat det.
Okay.
Och det kan handla om en sån, liksom en större metod som att jobba med tydliggörande pedagogik. Men det kan ju också vara, ja, men till exempel att använda tecken som stöd, tacktecken på förskolan. Att få det att flyta på. Det tänker jag är ett ganska enkelt exempel. För att det blir så tydligt att man säger att nu ska vi använda tecken för att vi ska förstärka språket.
Mm.
Jättebra. Grymt bra för att liksom stärka kommunikationen. Förutom att använda bilder och annat visuellt stöd som vi varit inne på.
Mm.
Och då gör man oftast det för att man är motiverad utifrån att man har något speciellt barn som man vill jobba för här.
Mm.
Och så är det några personal som är på gång och som kan en del och så lär de sig mer och så jobbar de ihop med barnet och barngruppen börjar på att lära sig de här tecknen och man använder dem mer och mer och man får det att funka bra. Man ser att det här gör att barn som inte annars hade så lätt att kommunicera med varann gör det mer och man kan också se det här går ju ljudnivån ner i barngruppen för att vi kan använda lite tecken istället för att stå och ropa över rummet. Och man får saker att funka. Men sen så tappar man detta lite för att då är det någon som blir föräldraledig eller som blir sjuk eller som slutar i verksamheten. Och så byts barnen ut lite och så har man helt plötsligt tappat det, och det kan gå ganska snabbt.
Mm.
Så att man måste hålla i under väldigt lång tid när man ska få till en implementering.
Okay.
För att jag tänker att det handlar ju så mycket om, det är inte bara liksom, ibland så kan det vara så att man tror att man ska få till det för att chefen har bestämt att man ska få till det.
Mm.
Att nu ska vi implementera det här arbetssättet. Men det handlar ju om liksom att ge en gedigen utbildning till personal.
Mm.
Och att man planerar för hur man ska göra det. Och att man verkligen jobbar på att etablera de här nya rutinerna så att de kommer med i hur man gör. Och man tänker som det här med hur man använder tecken. Att ja, men då gör vi så här när vi har samling. Då gör vi så här när vi har måltid. Då gör vi så här när vi ska gå ut. Att vi alltid har det med oss. Och sen att man liksom hela tiden också får testa och få påfyllnad och få liksom kolla så att man är på rätt väg där och har stöd av någon. Och att man får utveckla metoden vidare så att det inte liksom blir stillastående. För blir det stillastående är också risk att det försvinner.
Mm.
Och sen kan ju alla arbetssätt och metoder som vi använder behöva förändras lite grann när nya barn eller deltagare, vuxna kommer in i en verksamhet för att det nya behov uppstår. Och då behöver man skruva, men man behöver göra det så medvetet. För annars så tappar man.
Jo, men det är ju väldigt lätt att det blir så om man inte har en klar, tydlig plan. Liksom. Det här och det här och det här. Och så här jobbar vi här. Och kommer in en ny, så är det lätt att den kanske, nej men vi hann inte introducera eller så där. Så det är otroligt viktigt att man förstår och vet och kan det här. Att så här, det här kan hända. Så vi måste hålla i det liksom.
Precis, man måste hålla de arbetssätt som man liksom har implementerat. För att när man att ha implementerat, de har gjort ett stort jobb. Alltså det måste man hålla i, man måste hålla det levande och man behöver behålla alla rutiner runt och se till att det fortsätter att användas. För det är så synd när man har lagt ner så mycket att det försvinner sen.
Jo, men det finns ju alltid faror i det.
Mm.
Att det liksom ramlar mellan stolarna någonstans för att det förändrades på något sätt. Och kanske inte något barn försvinner ut till annan verksamhet eller så som det var störst behov för.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är väldigt bra att det finns kvar ändå. För det dyker ju upp nya barn.
Ja, men precis. Och jag tänker så som du sa i början. Att alla de här olika arbetssätten och metoderna. Alla saker som vi tar upp i den här boken med tydliggörande pedagogik till exempel. Är ju sånt som alla människor har nytta av. För jag tänker som det här med visuellt stöd. Alltså hur bra är inte det för? Jag tänker tänk dig en stressad småbarnsförälder som ska hämta på förskolan och så är det en lapp där med saker som ska med, som man ska ta med, som man ska fylla på. Alltså om det sitter små symboler på, blir mycket lättare.
Ja, visst. Och det, jag tycker verkligen att både tecken som stöd och teckenspråk och bildstöd och allt det här är ju jättebra grejer alltså. Jättebra. Jag vet, våran dotter när hon fick sitt första barn, de använde mycket tecken som stöd. Fast han inte hade svårigheter alls. Men vi kunde ju kommunicera långt innan han kunde prata.
Det är så häftigt att se med de små barnen.
Helt otroligt. Han var pytteliten när han kunde teckna för lampa och allt möjligt. Och att han ville ha saker. Och så det var jättehäftigt alltså.
Och jag tänker det där är ju också, det är ju en del av ett språk, så tänk liksom om barnet får hålla i den kunskapen, ha den med sig genom livet och kunna använda i mötet med andra människor.
Ja. Jag har tänkt så många gånger att jag skulle vilja kunna teckenspråk. Jag jobbade med en kille som var döv och han lärde mig några grejer så där, eller några tecken. Det här är väldigt många år sedan, det är nog säkert över 40 år sedan. Och för jag tänkte alltid på det när man såg människor som tecknade på, typ som stod på en varsin sida om en glasruta.
Ja.
Eller långt tvärs över hela rummet, liksom en stor sal, så kunde ju de kommunicera. Det kunde ju inte jag.
Nej.
Det är ju väldigt fiffigt. Jag fattar inte att vi inte har mer teckenspråk faktiskt. som
jag
stöd.
Tänker vi kanske ska säga något om skillnaden på tecken som stöd och teckenspråk. För teckenspråket är ju liksom ett fullt utvecklat språk med grammatik och där vi använder hela meningar när vi pratar. Medan tecken som stöd är att vi förstärker vissa ord i en mening. Så att det är, ibland kan det vara samma eller liknande tecken, men det är liksom två olika system. Så att det kan vara bra att känna till den skillnaden. Men sen kan man det ena så det är lättare att använda det andra. Så att det är ju så, alltså det är så bra språk att kunna. Jag tänker det här också som du säger, hur avundsjuk man kan bli folk som kan kommunicera på det här sättet.
Jag tycker det är jättehäftigt. Jag tycker det är så fascinerande. Och min man, han kan fortfarande alfabetet, för det var något barnprogram när han var liten. Där man lärde sig alla bokstäverna.
Det är fantastiskt.
Ja, och han är 60 snart. Så att alltså det...
Det är bra med barnprogram.
Det är jättebra. Men sådana här kunskapsprogram är de ju fantastiska.
Ja, och jag tänker när vi pratar kommunikation så, och att utveckla sin kommunikation, så har vi ju dessa fantastiska babblarna som hjälper så många barn att få utveckla sin kommunikation. Mm. Det är häftigt. Och för de är ju också, de var ju framtagna från början utifrån att utveckla och stärka språket för barn med Downs syndrom.
Mm, okej.
Men de är, och det, jag tycker om det här när vi liksom tar saker från som vi har gjort för personer med mer stödbehov och tar det till liksom alla.
Ja, och jag tänker ofta det. Tänk om skolan vore mer anpassad efter... Men de barn som har det tuffast, alltså det skulle ju hjälpa så oerhört många fler.
Ja.
Och det här är, för vi har diskuterat i våran kommun, håller ju vi på från attention-håll då, att vi måste NPF-anpassa skolan så att fler barn klarar av att vara där. Och då blir men ska vi verkligen göra sånt där då special liksom? Nej, men det är inte där det handlar om. Utan det är det där att göra basen så bra så att den passar många, många, många fler.
Ja, precis. Att vi liksom ökar tillgängligheten i lärmiljön, tänker jag.
Ja, precis. Precis. Och när kommer jag till den fjärde grejen som vi har tänkt att vi skulle prata om. Och det är ju helheten kring barnet och samverkan.
Mm.
För det känner jag också är ju ett jätteviktigt tema. Just det här med samverkan överhuvudtaget, tänker jag. Det är ju långt upp i vuxen ålder. Så är det ju svårt att få till det här med samverkan och vem gör vad. Och lika så diskussionerna föräldrar versus skolan. Alltså att vi behöver vara så mycket duktigare på att samverka. Och se individen som är där i mitten. Det är våran hjärtefråga. Det är inte den vi ska slåss runt liksom eller överge. Utan vi får lägga alla våra... åsikter åt sidan. Nu ska vi samverka.
Ja, precis. Och där, vi har ju ett kapitel om detta i boken. Och jag tänker att det är så viktigt där som du säger, att vi kan ju vara väldigt trötta på en situation och vi kan vara frustrerade över olika saker, men vi måste ta liksom ansvaret att fokusera på den vi är till för och lägga de här känslomässiga sakerna åt sidan. Och där tänker jag, det är viktigt. Jag har också barn som har behövt olika stöd i skolan. Och det här har jag väl som utifrån föräldraskapet lärt mig lite liksom, efterhand hur jag kan göra det. Jag var ju säkert ganska jävlig och ettrig först när de var yngre. För att det var också så mycket som man tyckte inte funkade. Men sen har jag blivit bättre på det här med att lägga det åt sidan. Men det är svårt och det är en konst.
Ja.
Men sen tänker jag att där måste också man komma ihåg att de som är på sitt jobb, som jobbar i skolan eller inom socialtjänstens LSS-insatser eller sådär, att de behöver ju komma ihåg det här. Att det kan också vara så att den här föräldern som de möter som är skitförbannad är bara det för att det är så jobbigt just nu. Och man har sömnbrist och man har kämpat för att försöka få tider i vården man inte får till. Och det är så mycket som inte funkar. Och, så att ibland får man in någon som är extra ettrig eller sur eller ledsen. Eller man tycker blir arg över små saker. Men då får man försöka tänka att ja, men det är väl bara så att det är för mycket just nu.
Batteriet är slut, tänker jag.
Ja, precis. Tyvärr är det ju så i samhället att det kan äta så hårt på batteriet. Och så kan det ju vara för den här enskilda personen också, att man liksom kämpar för sin egen del.
Absolut. Jag har ju tänkt så många gånger jag skulle vilja göra något ganska stort arbete runt alltså föräldrar mot skolan eller för skolan. Alltså att hitta den här riktigt bra samverkansmodellen där man kan verkligen känna att ja, men nu lämnar jag det här utanför som jag är irriterad på egentligen, och så fokuserar jag på det som är viktigt här nu. Och alltså få hitta en modell för det, och det kanske finns redan, jag vet inte. Jag blir bara så intresserad av sånt här ibland. Genom att jag själv har varit säkert en ganska trött, eller vi vet att jag har varit en fullständigt slut förälder. Jag har ju varit mitt batteri var helt slut väldigt många gånger. Och det var så fruktansvärt många möten. Och många gånger tyckte jag att det händer ju ingenting mellan mötena. Vi kommer ju ingen vart liksom. Och då är det klart att man är irriterad till slut. Och sen, vems problem det är inte säkert att man ens kan förstå.
Nej, precis. Och jag tänker det här med mötena, det skriver vi en del om där i samverkanskapitlet. Och det här med hur man gör dem så att de blir meningsfulla. Ja. Och att man faktiskt kan ställa in ett möte om det inte har hunnit hända någonting mellan mötena. För ibland så är det så att många människor blir sjuka samtidigt eller sådär. Så att man har inte gjort det där man skulle göra. Och att då som vårdnadshavare ta ledigt från jobbet, åka dit. Som barn, elev, kämpa för att kunna vara med. Och att man kanske rycker lärare från sina lektioner. Och, alltså så här, och olika personer. För att bara komma dit och konstatera att det inte har hänt något.
Det är ju precis.
Faktiskt oansvarigt, tänker jag. Men vi glömmer det ibland att vi faktiskt kan ha det alternativet.
Ja, jag tror. Jag läste precis i att det var nog kanske i min egen grupp för anhöriga som har någon med OCD. Jag tror det var där jag läste det. Där de hade kallat till SIP. Och strax innan så visade det sig att BUP tänkte inte komma. För att nej, de gick inte. Det fanns inte tid eller sådär. Och det var bokat sedan länge. Och då var det någon faktiskt som svarade i tråden under det här inlägget då att men då måste ni ställa in. För BUP är jätteviktiga. Det var ju dem det handlade om. Liksom att de skulle verkligen vara med. Och det var första gången jag faktiskt hörde någon säga det. Men då ska ni ju ställa in. För jag har nog inte ens tänkt det i min vildaste fantasi när jag var förälder själv. Liksom, att man kan ställa in när det är någon som inte kommer. Det är ju jätteviktigt egentligen. Det säger ju sig självt. Men jag har inte klura ut det. Men det är ju sant. För då blir det ju inget heller. Då kommer vi ju ingen vart liksom. När inte rätt personer är med.
Nej. Och sen är det också det här liksom vad man gör på mötet. Jag tycker om att man skiljer på i en dagordning vad man ska prata om och vad man ska bestämma om.
Ja.
Så att det finns en tydlighet där. För att ibland är det så att vi ska bara prata om någonting. För att det är något som kanske vi kommer bestämma någonting om längre fram. Och sen är det vissa saker som vi ska bestämma om. Så att man håller i skillnaden där. För då blir det också mycket tydligare sen när vi ska berätta vad vi har kommit överens om på mötet. Att ja, men här kom vi till beslut. Precis som vi skulle. Och här har vi diskuterat. Ja, men vi behöver ju ta vara på det vi har gjort. För vi ska inte ha en massa möten i onödan.
Nej, för jag tänker på när jag tror Marcus var, vad kan han ha varit? Johan gick nog i nian. Då hade vi haft 100 möten runt honom. Och han då slapp ju vara med på ganska många. För att han mådde jättedåligt av att vara med på en massa möten. Men jag tänker på herrejösses vad tid i, och inte särskilt mycket kom ju så långt framåt egentligen, faktiskt. Vi satt där mest, tyckte jag.
Ja.
Så. Och det här är ju många år sedan. Det har hänt jättemycket faktiskt sedan mina barn var små, måste jag säga. Oerhört mycket. Och så det känns väldigt, väldigt bra. Tyvärr är köerna väldigt mycket längre än vad det var då, till BUP till exempel.
Mm.
Så att det är ju inte så bra. För det är ju 100 000 barn som väntar i kö till BUP nu.
Mm.
Och de flesta har väntat längre än de här 3 månaderna som vårdgarantin är.
Ja, och det är också så att de 3 månaderna, de landstingen som håller det, då är det ju ofta att då får man ett första besök med någon på mottagningen. Och sen
är det
kanske det handlar om att man ska få till en utredning till exempel. Och då kan man sen ändå bli placerad i en kö som kan vara upp till 24 månader.
Ja, visst. Visst.
Och där tänker jag på just den här gruppen med barn med IF som vi beskriver runt i boken. Att det är ju också så att den diagnosen ger ju rätt till LSS-insatser.
Ja.
Och när man har ett barn som har stora stödbehov och man då ska vänta upp till 2 år på att starta en utredning. Mm. Och under den tiden kan man inte få de insatserna. Nej. Hur slut man då kan bli.
Oh.
Så det tycker jag känns så himla orättvist och tråkigt. För jag tänker som i skolan, där ska vi liksom, vi ska ge stöd oavsett. Och sådär, va? Det ger vi alltid stöd och i förskolan. Men hemma när pausen behövs.
Mm.
Och att det inte går att få.
Nej, precis.
Sen kan man få vissa insatser ibland via socialtjänstlagen. Men ändå det här, det är så mycket som man ändå får rätt till. Och man får liksom, kan få stöd genom habiliteringen och sånt.
Ja, men precis.
Som får innan. Så att, är det verkligen synd att det ska vara?
Ja.
Det.
Det är det. Det är det. Hur mycket har skolhälsovården? Vad har de egentligen i sitt uppdrag? Hur kan de vara behjälpliga i det här liksom? Att det är så långa väntetider till exempel?
Alltså de har ju i sitt uppdrag att de kan hjälpa till att skriva remisser. Och de kan ju också förstås skriva att här ser vi att det är liksom stora behov av att det går snabbt. Mm. Att man får gå före i kön och så. Mm. Men sen är det ju så många som har det stora behovet. Ja. Så det är ju jättesvårt och förstås för en vårdinstans att dra nytta av det.
Precis.
Sen, ja, om man tänker utifrån barn med intellektuell funktionsnedsättning då, man vill att barnet ska tas emot i den anpassade skolan, för det är ju inget som man bara kan välja så där, utan då ska man ju också göra vissa olika utredningar som olika delar av elevhälsoteamet gör då.
Okay.
För att det kan ju också vara så att man har en utredning som är gjord av sjukvården som visar på att man har en intellektuell funktionsnedsättning. Men sen ska man också liksom ha tillräckligt stora stödbehov kognitivt för att mottas i den anpassade skolan. Så att det är inte alltid knivskarpt där på någon liksom gräns inom att man tillhör.
Men om det ska göras en utredning för eventuell anpassad skolgång, var jag ligger någonstans liksom i min intellektuella funktion, kan man säga. Är det skolhälsovården då som bistår med det? Och i vilken form liksom?
Ja, det är ju det görs liksom i lite olika steg. Och det är så att den som bestämmer om man ska tas emot i den anpassade grundskolan eller den anpassade gymnasieskolan om man är i den åldern, det är hemkommunen. Så där är ju lite klurigt, för att ibland så går man i skola i en annan kommun än där man bor. Eller så går man i en fristående skola med en annan huvudman. Men det är hemkommunen som bestämmer om man ska tas emot. Och det som man tittar på då först är att man först har en sån här utredning för är det här en elev som kommer ha det bäst i den anpassade grundskolan och tillhör man den här målgruppen?
Mm.
Och då har den olika delar. Och då har den ju ett perspektiv först som är det här medicinska.
Mm.
Som, där man tittar på, ja, alltså det är ju, där har vi ju en läkare som har varit med och sagt någonting om vad det är som gör det svårt för eleven. Och om det då är så att det här är någonting som pekar mot att man har en intellektuell funktionsnedsättning.
Mm.
Och sen gör man en pedagogisk bedömning. Och där har vi oftast specialpedagogen på skolan inblandad. Och där tittar man på sånt här som, ja, skulle den här eleven ha förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav och betygskriterier? För i så fall så ska den nog inte tillhöra den anpassade skolan.
Okej.
Okay. Mm.
Så det är ganska individuellt egentligen?
Ja, precis. För sen tar man också in den sociala bedömningen som ofta skolkurator gör eller en annan kurator.
Mm.
Där man tittar liksom, ja, är det sociala saker som gör det svårt här? Eller är det de här liksom faktiska medicinska sakerna som gör att det är svårt med inlärning? Och skulle det kunna finnas något annat sätt att liksom överbrygga de här hindren, kan man säga.
Mm.
Och sen har man den här psykologiska bedömningen då. Där man ju verkligen kollar så att det är en intellektuell funktionsnedsättning det rör sig om.
Mm.
Och i så fall vilken grad. Och det görs av en psykolog.
Mm.
Och ja, man ska liksom kolla så att eleven dels har en intellektuell funktionsnedsättning för att kunna ta sig emot.
Mm.
Och sen att det inte är andra saker som hindrar eleven för att nå målen i vanlig skola.
Mm.
För det kan också vara så ibland att det finns lite risker med att man i en skola har till exempel fått mycket nedskärningar. Så man kan inte ge varje elev så mycket stöd som man kunde innan.
Nej.
Och så tänker man att den här eleven skulle ju ha det mycket bättre i den anpassade skolan.
Ja.
Och så kan det ju vara för många. Men vi måste kolla så att den verkligen hör dit.
Mm.
För att det är ju också så att vissa dörrar stängs för elever som går i den anpassade skolan. Det ska vi liksom komma ihåg för de här som ligger där på gränsen.
Mm.
För där har vi ju bakåt i tiden innan man använde alla de här fyra perspektiven haft elever som har mottagits felaktigt.
Mm.
Och som sen har känt att de inte alls fick chansen och som då inte har möjlighet att till exempel studera vidare på högskolan utan att göra en massa kompletterande utbildning. Okay. Så därför behöver vi vara jättenoga.
Ja, precis. Jag förstår det. Det är ju för att det ska vara rättvist på ett bra sätt, så att säga.
Ja, det ska vara rättvist på ett bra sätt. Ja. Vi ska inte utesluta några möjligheter för eleven. Och det kan vi tänka på två sätt. För att det kan ju vara en möjlighet att få undervisning på det sättet och enligt de kunskapskrav som finns i den anpassade skolan. Men det kan också vara en möjlighet att få med sig alla ämnen och möjlighet till andra typer av vidare studier som man får om man går i vanlig skola, så att säga. Så att det är ju olika typer av möjligheter där. Och vi måste se till att det inte finns en risk att vi använder oss av att vi ger en elev möjlighet att byta skolform eller till och med placera den i en annan skolform i form av anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, för att det är på grund av resursbrist i den vanliga skolan.
Ja, nej, det är ju helt galet i så fall.
Mm.
Verkligen, verkligen.
Sen finns det ju en pedagogik i den anpassade skolan som oftast fungerar väldigt väl för som barnet som du nämnde i inledningen som har stora behov av stöd för sin språkliga förmåga. Ja. Och det kan ju också vara, jag tänker som tidigare när jag började jobba i den anpassade skolan, då fanns det en målgrupp till, för då tog man emot vissa elever med autism som inte hade intellektuell funktionsnedsättning. Men det var för ganska länge sedan. Men det är klart att man såg att de eleverna många gånger kunde gynnas av den pedagogiken. Och att det, framförallt att den vanliga skolan var liksom inte uppbyggd för att ta hand om elever med autism och många olika typer av behov utifrån det när den möjligheten stängdes ner. Så det handlar för mycket om hur man gör.
Ja, men precis. Och det är ju säkert olika i olika kommuner, tänker jag. Kan jag tänka mig. För så är det ju med väldigt många saker runt skola och liksom hur man tänker och vilka förhållningssätt och regler man har. För allting är ju inte helt styrt uppifrån när det är i kommunen. Alltså det styrs ju uppifrån i den kommunen. Men det är ju lika som med landsting eller regionerna, att det är olika i olika regioner. Och det kan ju bli väldigt konstigt att det funkar på olika sätt. Men det är ju, det kan vi ju inte göra något här idag. Och kanske inte
längre. Nej, och där kan man ju titta också på andra funktionsnedsättningar som ADHD till exempel. Att vi har en del kommuner där väldigt, väldigt många, väldigt hög procent av barnen har en ADHD-diagnos. Och vi har en del kommuner där en väldigt mycket lägre andel av barnen har en ADHD-diagnos. Och då är det ju så att i den där kommunen som har så många barn med en ADHD-diagnos, där har man säkert ett system att skolan får mer resurser om barnen har diagnoser. Även om det inte så ska vara. Och man har säkert också liksom haft personal som intresserat sig och tittat på detta, samtidigt som man säkerligen har haft en lärmiljö som inte varit särskilt tillgänglig, tänker jag. För att man har inte jobbat förebyggande, för då skulle man inte liksom se alla de här symptomen som funktionsnedsättande.
Nej, men precis. Precis.
Så det är väldigt intressant som du hör att jag tycker det här, men även om vi kom en bit bort från ämnet så är det ju spännande detta.
Det blev vårt lilla avslut, kan man säga. Men innan vi avslutar på riktigt, så tänker jag att är det någonting som du tycker att det här pratar vi lite för kort om, eller det här har vi helt glömt bort, någonting som du vill att vi liksom knyter ihop med på slutet? Eller om du har något som du tänker att det här vill jag trycka lite mer på. Har du något?
Ja, men jag tänker ju att alla som läser till lärare borde egentligen få göra en period av praktik eller jobba en period i den anpassade skolan, för att man lär sig så oerhört mycket där. Och det kanske man inte automatiskt får, men att det kan vara, alltså jag tänker det här att prova att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning, att det är ett tips jag vill skicka med till personer i största allmänhet, för man lär sig så oerhört mycket av det. Jag tänker, när jag själv var nyexad lärare, så där, vad kan jag ha varit, 25 år, så då var det sånt där läge som det var så gott om lärarjobb. Och så sökte jag en massa lärarjobb och så fick jag allihopa. Och så tänkte jag, men jag får ta det som är mest udda och som jag kanske kan lära mig mest av. Och det var att jobba på det som då hette lärvux. Alltså det komvux motsvarighet till för personer med IF.
Ja.
Det som nu heter särskild utbildning för vuxna.
Okay.
Och alltså jag har ju aldrig lärt mig så mycket på under min egen skolgång, inklusive universitetsstudier, som jag lärde mig där och av eleverna. För det är så häftigt att få möta den här målgruppen och få lära sig om det här med liksom kommunikation och hur det funkar och vad man kan göra. Jag tänker att det ger så mycket i mötet med människor.
Absolut.
Genom,
absolut.
I allt man gör sen. Så det är väl ett sånt där liksom, allmänt tips att skicka med. Men sen tänker jag att de flesta som lyssnar på det här, de har ju kanske redan varit där. Men då kan man väl tänka att det här med att använda visuellt stöd och tänka att det behöver inte bara vara bildstöd. Nej. Utan det kan ju vara att man tittar på YouTube hur det ser ut på ett ställe innan man ska besöka det eller sådär. Att man använder tecken och foton och sådär. Och att man använder olika former av AKK och kommunikationsstöd och även kognitivt stöd såklart. Och att man tänker att man i sin kommunikation har lite möjlighet till pauser. Nu tänker jag, så att man ska tänka att man inte ska göra riktigt så här som du och jag har gjort här idag. För vi vill prata om så mycket. Så vi pratar lite i mun på varandra hela tiden.
Precis, det är tur att det går att redigera.
Ja, men precis. Men när vi kommunicerar med någon som har lite behov av stöd för sin kommunikation, då behöver vi vara lite långsamma och tillåta de där pauserna. För att det är då som det ofta kan komma det där, att det kommer den där responsen och kanske ifrågasättandet eller så. Så att vi väntar det där som annars kan kännas som ett litet obehagligt, liksom, att det blir tyst. Och att vi är försiktiga så att vi inte fyller i med vad vi tror att personen skulle vilja säga till oss eller så. Utan att vi ger det utrymmet. Det tänker jag är något som är jätteviktigt i mötet med personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med behov av stöd i sin kommunikation. Och att vi tänker att även när vi jobbar med personer med intellektuell funktionsnedsättning som läser och skriver och pratar och berättar rövarhistorier och kan uttrycka sig fantastiskt, att vi ändå kan använda visuellt stöd precis som du och jag också har användning för det.
Absolut.
Och att vi tänker efter också, vi liksom, att man lär sig om den eller de funktionsnedsättningar som den här personen har. Och att vi ser till att vi också lär känna och jobba på relationen så att den personen vi ska jobba med blir trygg. För annars så får vi inte heller till någon kommunikation och utveckling.
Precis.
Och att vi ser till, som sagt, att vi tar det här vad vi pratade om i samverkan. Att vi tar ansvar. Så att vi ser till att vi inte lägger ansvar på att den här personen ska göra saker själv. Vilket gäller samverkan eller i kommunikation eller i att klara och utföra något. Utan är det så att en person som behöver stöd och vi är där för att ge stöd. Då ska vi inte liksom varken tänka eller säga eller känna att ja, men jag vet ju att han kan för han kunde förra veckan. För vi vet inte hur veckan har sett ut den här personen nu. Nej. Och vårat jobb är att vara där och ge stöd. Både i stunden och till utveckling. Så ja, det var mycket jag ville skicka med. Men
det var jättebra.
Jag tycker att det är så mycket som är viktigt.
Ja. Verkligen, verkligen. Ja, det var ett jättebra slutkläm. Och liksom, nu drog vi ihop säcken. Det här är jätteviktigt. Hela vägen. Hela vårt samtal tycker jag har varit väldigt intressant och viktiga saker vi har pratat om. Så jag säger tack så himlans mycket, Anneli, för att du ville vara med igen.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med igen. Det är verkligen så roligt och spännande. Och ja, men så, det blir så intressant tankeutbyte med dig, tycker jag.
Åh, härligt.
Känslan av att det är fler som kan få ta del av de här sakerna som vi pratar om. Och som vi är så där nördigt intresserade av. För det finns ju fler som oss.
Ja, men exakt, exakt. Men tusen tack, och vi hörs nog säkert igen, tror jag.
Det hoppas jag. Tack så mycket.
Tack, hej då.
Hej.
Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade och Marcus för att du fixade poddloggan. Och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och vill du skriva en recension så kan du göra det i podcastappen. Och jag skulle bli jätteglad om du berättade vad du tycker. Och jag blir ju allra gladast om du gillar podden såklart. Hoppas vi hörs igen. Hej då!